Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber, men du och Gud som gör vår jord så skön i sommarstunder, giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådes under. Min ande giv det nya liv som aldrig skall förblomma, fast äng och fält står tomma. Herre vår Gud, vi ber dig om det nådesundret, att vi ödmjukar våra hjärtan och får en sådan hunger efter det enda nödvändiga, att vi hör ditt ord och tar emot det nådesundret att Jesus Kristus är Guds lam som tar bort våra synder. Amen. Idag kommer vi att få höra om Johannes döparens födelse. Det är hans födelsedag vi firar idag. Och så får vi höra om hur hans pappa Zacharias insisterade på att han skulle heta Johannes, så som Gud eller Guds ängel hade sagt att barnet skulle heta. Men den här gången var han nu tvungen att skriva det här på en skrifttavla, eftersom Gud hade gjort honom stum för att han inte trodde på ängelns ord och inte tog det till sig att hans åldrade hustru skulle få ett barn till sist. Ja, när Zacharias talade så ifrågasatte han Gud, och då stängde Gud hans mun, så fick han tiga i stilla i 9 månader och tänka över vad Gud hade talat. Inte tala så mycket, utan istället tänka på vad Gud hade talat. Inte bara vad ängeln hade sagt, utan allt det som Gud hade lovat genom fäderna långt tidigare. Ta vara på det Gud redan hade sagt. Och vad såg Zacharias då? Jo, han såg Guds trohet, hans trofasthet. Han håller vad han lovar. Och nu ska det ske det som han lovat i forna tider. Och så såg han, när han satt där i sin tystnad, Guds kärlek. Att nu skulle frälsningen komma, och han, Zacharias, skulle få vara en del av det här. Han skulle använda Zacharias i detta stora syfte. Tänk att han, Zacharias, skulle få vara den store vägröjarens pappa. Och som mot alla odds fick bli pappa. Och så skulle han få vara den som skulle uppfostra den man som skulle bereda väg för Gud själv, Guds son. Och Zacharias kanske mest tänkte på att det var han som behövde uppfostran av Gud själv till att ta Gud på orden och vila i hans löften. Och göra det också när det ser så omöjligt ut ur ett mänskligt perspektiv. Men har Gud talat, ja, men då är det så. Så får jag vila därvid. Men den långa tystnaden i 9 månader hade det goda med sig att Zacharias fick låta detta ord som nu ändå Gud hade talat mogna och växa till inom honom. Så att när han väl talade, så talade han sant och rätt som Gud hade sagt. Men så kommer också denna lovsång som vi kallar för Zacharias lovsång. Och hör här hur han liksom sjunger ut efter 9 månaders tystnad och begrundan över vad Gud hade talat. Han sjunger så här i en strof. Att nu ska vi få tjäna Gud utan fruktan i helighet och rättfärdighet i alla våra dagar. Och vad var det som då hade mognat fram under de här 9 månadernas tystnad? Hade inte Zacharias anledning att frukta Gud? Gud hade gjort honom stum. Hade han inte anledning att vara rädd för Gud när han hade varit så dövörad till vad Gud talade? Rädd för Gud när han tänkte på sin klena tro. Jo, och ändå inte. För när han lovsjunger Gud i andens kraft så säger han, nu ska vi få tjäna Gud utan att vara rädda, utan fruktan. Och så lägger han till, därför att helighet och rättfärdighet kommer att vara min status inför Gud alla mina dagar så länge jag lever. För det här är den stora goda nyheten som kommer med Johannes födelse. Nu är frälsningsplanen igång. Så nu kan jag säga helighet och rättfärdighet kommer vara mitt varenda dag. Och hur kan han säga det när han inte vet vad han kommer att falla i för frestelser, och kanske någon mer gång någon annan dag kommer att slå dövöra till när Gud talar, tappa bort sig, inte ta Gud på orden. Och om man tänker på sina egna bidrag så kan jag inte säga att helighet och rättfärdighet inför Gud kommer gälla en endaste dag. Kan jag inte säga med visshet. Men hur kan han säga det med visshet att helighet och rättfärdighet är inför Gud varenda dag? Om inte just för att det är en gåva från Gud. Det är det han kommer med. Så att när Johannes döparen kommer här och breder väg för Herren, så är det att breda väg för helighet från Gud, rättfärdighet från Gud, som min klädnad, som Guds gåva för varenda dag. Och med denna helighet och rättfärdighet i Gud så har jag också Guds välbehag. Jag hade med det i ryggen på morgonen när jag ska gå ut och tjäna Gud i mina uppgifter, i mitt arbete, när jag ska ta hand om barnen och se efter grannarna. Jag har det med mig som en gåva från Gud och inte som en osäker belöning mot slutet av dagen, utan som en gåva så att jag kan tjäna Gud utan att vara rädd att jag blir förkastad vid dagens slut. Men allt detta ligger inneslutet i frälsningsplanen som kommer med Zacharias och den han pekar på. Men nu ska vi ändå kanske med Zacharias tänka att vi nog lite till man skulle behöva 9 månaders tystnad. Ett break från allt eget prat. Tomt prat, stolta ord, nedlåtande ord, högfärdiga ord och allt annat som vi vet kommer ur våra munnar. Och vad kan vi använda tystnaden till istället? Ja, det gör vi som Zacharias. Tänker på vad Gud har talat. Och lägger märke till hans trofasthet. Han håller vad han lovar. Och hans kärlek. Att han inte ser ner på Zacharias, utan ändå tar honom i sin tjänst och breder Zacharias och alla människors frälsning genom det som kommer att ske framöver. Och han som nu ska komma ska peka på Guds lamm som kommit, inte för att döma världen för allt tomt prat, allt oandligt prat, utan för att frälsa världen. Och kraften ligger i de ord som Gud talar. Och när du nu först får stilla dig och böja ditt hjärta i syndabekännelse, så är det också för att i ett ögonblick bli stilla och vänta på att Gud ska tala på nytt. Och vad han talar, det är sant. Det lär vi oss av Zacharias. Så att när du hör de orden att dina synder är förlåtna, så är kraften lika väldig som när han talade till Zacharias att han skulle föda en son som skulle heta Johannes. Och Zacharias, när han fick sonen, så var det tecken på Guds trofasthet. Så då insisterade Zacharias på att han skulle heta Johannes. Inte bara för att Gud hade sagt det, utan därför att Johannes är vad han heter. Och vad betyder namnet Johannes? Gud är nådig. Ja, nu förstår jag varför du skulle så enträget lägga det namnet på detta barnets hjärta. Och på allas våra hjärtan. Gud är nådig. Det är hans slutord. Så låt oss därför komma inför honom och ta honom på orden, i syndaförlåtelsens ord och i alla ord som han talar. Också de ord som avslöjar synd och bortvändhet och otro. Det får vi lägga hos honom och vänta på att han ska tala nådens ord. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som sände din utvalde vän Johannes Döparen att bereda vägen för din son Jesus Kristus. Styr våra fötter bort från allt mörker så att vi alltid vandrar på ljusets väg. Genom din son Jesus Kristus vår Herre, som i dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den helgdag som i evangelieboken är benämnd den helige Johannes döparens dag eller och midsommardagen. Från Gamla testamentet läser vi ur profeten Jeremia bok kapitel 10. De gudar som inte har gjort himmel och jord ska utrotas från jorden och inte finnas kvar under himlen. Han har skapat jorden genom sin kraft, han har grundat världen genom sin vishet och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen. När han låter sin röst höras då brusar himlens vatten, då låter han regnskyar stiga upp från jordens ände. Han gör blixtar åt regnet och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Alla människor står då som dårar utan förstånd. Alla guldsmederna kommer på skam med sina avgudar, för deras gjutna gudabilder är bedrägeri. Ingen ande är i dem. Förgänglighet är de, ett verk som väcker åtlöje. När straffet kommer över dem förgås de. Sådan är inte han som är Jakobs del. Han är den som har format allt, och Israel är hans arvedelstam. Herren Sebot är hans namn. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord ur Apostlagärningarna, kapitel 17. Paulus ställde sig mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. Ni har gått omkring och sett era gudabilder, har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som man behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo, för att de ska söka Gud och om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: vi är av hans släkt. Även nu av Guds släkt behöver vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Så lyder Herrens ord. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas, kapitel 1. För Elisabet var nu tiden inne då hon skulle föda, och hon födde en son. När hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet, gladde de sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära barnet, och de ville kalla honom Zacharias efter hans svar. Men hans mor svarade: nej, han ska heta Johannes. De sa då till henne: i din släkt finns det ingen som har det namnet. Och de gav tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. De bad om en tavla och skrev: Johannes är hans namn. Och alla förundrade sig. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes och han började tala och prisa Gud. Fruktan kom över alla deras grannar och i hela Judeens bergsbygd talade man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det till hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn. Ty Herrens hand var med honom. Vi ber: Helige Fader, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Ge av din goda ande så att vi hör ditt ord. Ta till oss ditt ord och tro ditt ord i Jesu namn. Amen. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar innan de onda dagarna kommer och de år då du ska säga: de ger mig ingen glädje. Jag tänker att de här orden ifrån Predikarens bok i Bibeln skulle kunna få sammanfatta den här helgens budskap. Vi har firat midsommar, det är vackert och härligt. Och här påminns vi om den osynliga handen bakom allt det vackra och det sköna som vi lägger märke till. Och så uppmanas vi här nu att tänka på skaparen också. Inte bara se utan tänka på honom. Och kanske att vi lite förenklat kan säga att det är också vad Johannes döparen kommer med. Nämligen omvändelsens förkunnelse som liksom drar våra tankar bort ifrån det skapade till skaparen. Lyft blicken. Med det lilla tid innan de onda dagarna kommer. Innan det är för sent. Det kommer en dag då det är för sent. Och vad är det då att tänka på skaparen? Och hur gör man det? Och varför kan det bli för sent att tänka på skaparen? Då vill jag sammanfatta det här i tre punkter. Först, att lägga märke till sin skapare. Lägg märke till din skapare. Vi kan naturligtvis titta ut här och se, nu står året i sin höjdpunkt. Men har du också tänkt på att du har fått inte bara ett sinne utan hela fem sinnen till att ta in allt det som dukas upp så härligt framför oss? Så varje stund, varje dag så är det som ett enormt intensivt flöde som når alla sinnen. Ja, varifrån kommer allt det här? Eller kanske bättre uttryckt, från vem? Varför har du fått alla dessa fem sinnen? Och för vilket syfte? Häromdagen så slogs jag av denna enorma väldoft ifrån jasminblomman. Som riktigt studsade emot mig. Eller vad är det med jordgubbar som gör att de inte bara är ett smaklöst näringsintag utan de är alldeles oemotståndligt goda så här års. De kunde ju varit bara smaklösa. Och vad är det med känslan som gör att när man dyker ner i ett kallt havsbad så är det som att man nästan känslomässigt uppstår från det döda? Vad är det med känslan? Varför har jag fått denna känslokapacitet? Och fågelsången är en sommarmorgon på landet. För det är ju så att öronen kan trilla av. Varför har jag fått detta sinne? För att inte tala om vad ögonen kan få se under en livstid av majestätiska vyer, av alldeles färgsprakande, häpnadsväckande intryck från skapelsens mångfald. Och det är verkligen en mångfald. Vi har vår mångfald här i vårt land, men åker man utöver jorden så har vi de norska fjordarna och vi har ni har säkert många exempel på naturupplevelser som slår varandra. Varför har du fått så många sinnen till att ta in det här? Och dessutom, varför har människan utrustats med ett medvetande som gör att hon kan ta in alla dessa intrycken, dra slutsatser, tänka på vad då? Eller på vem då? Är det inte uppenbart att hon ska tänka på sin skapare? Den som har gett allt det här och som ville ge det, god som han är. Han måste ju vara god, annars så skulle det inte vara så här. Som alla mina sinnen förstår och kan ta till sig. Nu finns det alla möjliga tänkbara teorier om hur allt har uppstått och hur människan har utvecklats. Men faktum är att tills idag finns det ingen vetenskap som på allvar kan förklara det mysterium som är det mänskliga medvetandet. Denna kapacitet att lägga märke till allt som vi lägger märke till och dra slutsatser, tänka på han som har gett det. Men det sorgliga är ju att det inte är naturligt för människan att tänka på sin skapare, trots att det är så uppenbart. Och vi behöver inte bli förvånade vid det här laget. I utgångsläget så vill ingen se sin skapare, hur övertydlig han än är, bakom allt det som vi tar emot med sådan glädje. Och ännu mindre vill vi tänka på honom. Och djupa sett så beror det på att människan vill fortsätta att leva sitt liv, sitt självvalda liv, utan någon annan, någon högre makts inblandning, eller åtminstone inte mer än att det inte inkräktar på det liv som jag vill leva, som jag önskar för mig. Och så är det liksom som att man kopplar bort, fortsätter som om det inte fanns någon som ropade, viskade, talade till en. Och det är förstås ett val som vi gör och som vi var och en får stå för och dra konsekvenserna av det. Och profeten Jeremia i dagens text, han talar om hur bräckligt det är, det självvalda, det som vi stakar ut för oss själva, allt det som vi hoppas på, det som vi tänker, det här är meningsfullt för mig, det här gör att jag mår bra, det här gör mig trygg, det här vill jag. Och det kommer att visa sig att det är bräckligt. Inte bara för att vi ska dö någon gång, vi kan dö när som helst, eller det kan förändras så kraftfullt och så smärtsamt. Och så ska det visa sig förr eller senare. Och det här är skaparens eget sätt att visa att han ensam är den klippa som man kan stå på när allt annat faller, när jag själv faller och allt det som jag hoppas på faller. Och då skulle vi tänka på vår skapare nu. Det är den andra delen. Tänk på din skapare. Jag skulle önska att jag hade tänkt mer på min skapare när jag var ung. För vad jag tänkte på när jag var ung, det var nog mest mig själv. Vad jag var intresserad av och vad jag tyckte var kul. Och jag hörde alltid hemma i kyrkans värld. Min pappa var präst och allt det där. Och de gjorde så gott de kunde för att få mig att tänka på min skapare och be till min skapare. Ja, de gav mig faktiskt min skapare, fadern, när de bar mig till dopet. De gjorde allt i sin makt. Det var nog först när jag själv fick barn som jag liksom blev tvungen att tänka på någon annan än mig själv. Och det var naturligtvis mycket svårare än vad jag hade väntat mig, inte bara att tänka på någon annan utan att sluta tänka på mig själv. Och så är det småbarnsåren och en del andra faktorer som mer än något annat i livet gjort mig så tomhänt, villrådig och avslöjad som så ofullkomlig som jag de facto är. Och detta har varit skaparens väg in i min tankevärld. Och vad kan jag märka när hans tankevärld blir klarare för mig? Och att han tänkt på mig långt innan jag tänkte på honom. Det står att han såg mig och tänkte på mig redan när jag var i moderlivet. Han önskade att jag skulle vara till. Hade en tanke med mitt liv och det som sedan skulle bli mina livsdagar. Och så när skaparen fick liksom en ingång i mina tankar på allvar, så blev mina tankar sådana att jag började fråga efter hans tankar. För livet, för varje stund, för stort, för smått. Inte bara en liten stund så här söndag förmiddag, utan för allt. För hela skapelsen är hans. Och vad har han tänkt om allt? Om varje sekund, om varje andetag. Och inte minst så frågar jag efter hans tankar Men det blir alldeles smärtsamt uppenbart för mig att mina tankar har varit så långt borta och så ointresserade av hans tankar. Så att jag började fråga, som Martin Luther en gång frågade, hur ska jag nu kunna finna nådig Gud? Jag kommer nog inte förstå mig på det här med föräldraskap förrän barnen har flyttat hemifrån, och då är det ju så dags. Nu är det som att jag aldrig får ro till att tänka tankarna färdigt och dra alla konsekvenserna av vad skaparen redan tänkt för mig och för min uppgift. Det är som att jag försöker jaga i kapp det jag har förlorat. Och då hade jag nu kunnat tänka på min skapare i min ungdomsdagar och ta vara på tiden och låtit mig fostras av honom. Han som faktiskt är min rätte fader, till att se mig själv som hans barn och se i honom det sanna föräldraskapet både för mig själv och för mina barn. Och han är ju inte långt borta från någon enda av oss, hörde vi Paulus säga. Men jag ser att det är vi själva och våra egna tankar som håller honom ifrån oss. Om det här så här för dig, att dina tankar inte precis varit i skaparens tankar. Kanske att dina ungdomsdagar är långt bakom dig. Vad ska du då göra? Är det för sent? Är den onda dagen här? Ja, på ett sätt är det för sent. För hans goda tankar i dina unga år. Och du vet att det är ofta de formativa åren, de produktiva åren. Men det är inte för sent för hans goda tankar in i dina återstående dagar. Och tvärtom är det ett tecken på hans goda tankar för dig att du börjar fråga efter dem. Johannes Döparen sändes av skaparen till att tala klarspråk, för att ge vägledning, för att leda människors tankar till sin Gud. Och hur gjorde han? Han började med att ifrågasätta deras tro. Han sa så här: vem har intalat dig att du ska komma undan den kommande vredesdomen? Varför tror du som du tror? Har du någon grund för det? Och kanske att några av dem fick tvivel in i de egna tankarna. De här tankarna som säger det här ska nog gå bra. Eller? Och ett sånt tvivel är bra. För om de tvivlen tvingar ut dig ur dina egna tankars självtillräcklighet till att fråga efter din faders tankar, skaparens tankar, som kanske inte fått särskilt mycket utrymme, så har något gott skett. Så har dina tankar vänts om. Och så frågade de här människorna som hörde Johannes Döparen: vad ska vi då göra? Och så ligger liksom Luthers gamla fråga där. Eller Luther ställde samma fråga som människor i alla tider har frågat: hur kan du, min skapare, vara mig nådig? Jag försummat dina tankar. Jag har inte frågat efter din väg för mitt liv. Hur kan jag bestå i domen när den kommer? Och då frågade de Johannes: vad ska vi göra? Och det första Johannes sa, det var inte vad de skulle göra, utan vad Gud skulle göra. För det var det viktiga. Vad är det Gud har kommit för att göra genom Johannes Döparen? Jo, det hör man på namnet. Han skulle döpa dem. Detta skulle de göra, nämligen ta emot omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. De fick träda fram inför Johannes och kliva ner i vattnet och väldigt konkret skölja av all smuts, alla onda tankar, all bortvändhet, all själviskhet, allt som de kunde komma på, och dessutom allt det andra också. Hjärtat blev skinande rent. Och detta ska du tänka också om ditt dop som du har fått. Och det har du kanske glömt, att du är döpt. Du kanske inte var medveten om det, men du vet att du är döpt. Här gavs du något att leva i, att leva av, när du är ung, när du blir gammal och när du ska lämna ditt jordeliv. För när Jesus kom till Johannes döparen och också ville bli döpt, så var det inte för att han behövde bli ren. Han var ren, han är Guds rena lam, utan för att han ville gå ner i detta som ligger där avsköljt från oss, våra onda tankar, allt det som är ont och orent hos oss. Där vill jag ner och bära det som vore det mitt, i ditt och mitt ställe. Och vad sa Johannes döparen efter det att han hade döpt Johannes? Jo, han pekade på Jesus och sa: se där, Guds lam som bär och tar bort världens synd. Men Johannes sa, han måste heta Johannes. Och det är inte bara för att Gud har sagt det, utan för att Johannes är vad Gud är i detta ögonblick, i dopets vatten. Gud är nådig i detta vatten. Och det gör att vare sig du är ung eller gammal, eller du tycker att det är för sent, eller vad det är, så kan du ändå göra de orden i psalmen 69, psalmboken, till din. När de onda dagarna kommer, som då inte är helt onda. Det står: när min blick, mitt hjärta brista, vill jag säga i det sista, jag är döpt i Jesu namn. Fader, ta mig i din famn. Och då har skaparens tankar nått fram, nått hem, nått in. För det tredje och sista, lev som med din skapare i både onda och i goda dagar. Att leva med sin skapare är att först och främst fråga efter din skapares tankar, vad han har tänkt, och inte sluta fråga efter det och tänka att nu kan jag, eller nu vet jag, eller det är ett tecken på att du inte vet vad skaparens tankar är och gör för dig. Utan istället tänka att jag behöver andens hjälp till att bli rotad i hans tankar, rotad i hans nåd och rustad till att leva ut de tankarna som man har för allt här i skapelsen. Och så bli trygg i hans tankar när de onda dagarna kommer. Jag tror att vi lite till mans kan känna att de onda dagarna kommer snart. Och en del tänker på klimatet, och en del tänker på Sverige och samhällsutvecklingen. Några tänker på hur det ska gå för barnen. Och vem vet vad som väntar på ett personligt plan av sjukdomar, olyckor. Men om han, skaparen, får plats i dina tankar med sitt ord och sin ande, så måste inte du säga om de onda dagarna att de inte ger dig någon glädje. För du har fortfarande glädjen kvar. Glädjen i Herren, i att vara hans, och glädjen över att hans tankar håller upp i din ande. Glädjen över att ändå ha tillförsikt att allt är i hans händer, i skaparens händer, som han tänkt. Och de onda dagarna, de vet ju han om. Han har själv sagt att jorden ska nötas ut som en klädnad. Han har själv lagt skapelsen under förbannelse, som gör att skapelsen inte bara är så här vackert mild mot oss, utan ibland kan vara fruktansvärt hård mot oss. Och han har själv förutsagt att människors ondska och dårskap ska tillta, och att vi människor dör. Det vet han. Och det är faktiskt också han själv som har gett döden, för att ingen ska tänka den förvridna tanken att man lever för evigt, som om det vore både möjligt eller ens lyckligt för oss. Utan han själv sätter stopp för den väg som vi stakar ut för oss. och säger till att det liv som du tänker ut åt dig själv, det du hoppas på, det du förtröstar på, det som ger dig, som du tänker ger dig mening, ska tas ifrån dig. Och så kommer mina tankar till vägs ände. Varför kommer de till vägs ände? Jo, för att jag ska tänka på min skapare. Innan de onda dagarna kommer. Innan de sista dagarna kommer. Och vad får jag se när jag ser hans tankar? Jag får se hur stort han har ordnat för dig och för mig. Jesus Kristus, hans omsorg om dig sträcker sig bortom graven. Och det kan du inte förstås se och bekräfta förrän i efterhand. Men eftersom han har talat och han har lovat och visat sin, vad hans löften går för genom att låta Jesus uppstå från de döda, så kan du vara viss om att i skaparens ögon är döden inte slutet utan bara en port till det nya livet som han har tänkt. Och det kan aldrig bli riktigt bra förrän skaparen har fått göra allting nytt och nyskapa. Och du som är medveten om syndens makt i ditt eget hjärta och liv vet hur angelägen den bönen är. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och får han skapa ett nytt och rent hjärta, då blir det bra. Att han får nyskapa och göra nytt och rent, ja, så som han önskar, det är vår bön. Och att det ska ske också med oss, ja, då blir det inte ett bistert slut när jag dör, utan en genomgång till det liv som han har tänkt. Och tänk också på att om nu döden inte är ett meningslöst slut på allt, utan en genomgång, så är ju livet här och nu både så meningsfullt och så angeläget. Ja, till vad då? Om inte just till att göra det som skaparen tänkt in i varje dag och situation. Det är inte förgäves, det är som det ska vara. Han har det i sin hand. Så jag går in i det som han har tänkt för mig. Och det kommer att sluta väl. Så jag, när vi nu har vackra sommardagar framför oss och också denna dag, så tar jag emot den här ur hans hand. När jag gör det utifrån mina egna tankar, då tänker jag så här: nu ska jag maximera min egen njutning. Men när jag frågar efter skaparens tankar, så blir sommardagen något helt annat. Sol och betald semester, det får jag ta emot från honom till att återhämta mig och samla kraft, till att på nytt gå in i mina uppgifter. Jag får göra sånt som jag kanske inte annars hinner, som är viktigt. Och kanske finns det några medmänniskor som inte får så mycket omtanke annars. Det var någon som sa så här att de ensamma är förmodligen ännu mer ensamma en kvalm idag i juli än på julafton. Där man tänker, nu måste vi tänka på de ensamma. Men på sommaren kan det vara nog så ensamt. Och möjligheten att resa över hela världen på semestern och på sommaren. Hur tar jag emot det här ur skaparens perspektiv? Ja, det är inte för att liksom lyxa till det för mig själv enbart, utan för att ta emot denna ynnest som ytterst få människor för 100 år sedan hade möjlighet till. Så får jag ta det som en möjlighet till intryck och lärdomar som gör att jag både kan bli ödmjukt tacksam över det jag har här hemma, och samtidigt hämta ny energi och insikt till att ännu klokare och visare förvalta och förbättra det som jag har fått här hemma, i mitt arbete, i min omgivning, och så verka för det gemensamma bästa här i kyrka och i samhälle. Ja, att börja att tänka på skaparen under mina sommardagar. Varför har jag fått vilan? Varför har jag fått tiden? Varför har jag fått mina sinnen? Varför har jag fått mitt medvetande? Ja, det kunde vara något att tänka på under denna sommar. Låt oss be. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.